Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vi tyckte inte själva att vi var de bästa representanterna att först gå ut med att vi var gay i Sverige. Kanske skulle skada ryktet för homosexuella mera om vi som hade sån udda grej. Så då skulle alla gaykillar få ryktet att de vill stå hemma och ha damkläder på sig liksom.
Värvet.
Han har under sina 40 år i rampljuset flera gånger utnämnts till Sveriges vackraste kvinna. Men Christer Lindarvs största avtryck är nog att mer än någon annan enskild svensk har gjort bögkulturen mainstream. 1976 startade han med Lasse Flinckman och Roger Jönsson After Dark, och det har beskrivits som en av de största händelserna i svensk gayhistoria. För första gången fanns en nattklubb där alla möttes oavsett läggning. I våras skrev Jonas Gardell i Expressen Kultur en hyllning till After Dark och beskriver hur Jonas själv som tonåring smugglades in på gruppens tidigaste shower. Här målar han upp en bild från 1981 när Christer sjunger låten This Is My Life med Shirley Bassey. Låten om att själv få välja sitt liv utan att någon annan ska lägga sig i, som på 70-talet är ett anthem för bögar över hela världen. En sång vi lyssnat på och sjungit med i på dansgolv, på fester, i hemlighet hemma i vår ensamhet bakom låsta dörrar. För att hämta kraft, för att hämta mod med drömmen om att en gång våga. Let me live, let me live. Och så mitt i This Is My Life river Christer av sig klänningen och peruken och blir åter en kille i jeans, om än nu med bar överkropp, och han fortsätter sjunga men med egen röst och på svenska. Det här är mitt liv och alla älskar honom. Jag är 17 år och ska fylla 18 och jag står förstummad i publiken och ser på medan tårarna rinner. Ja, det där var alltså Jonas Gardells ord. Nattklubben After Dark blev snabbt så mycket mer än bara en klubb. En succésommarshow på Hamburg Börs blev till utsålda shower och turnéer runt om i Sverige i årtionden. Och de som inte redan kände till After Dark gjorde det nog garanterat efter deras trippel i Melodifestivalen med La Dolce Vita och När ni tar saken i egna händer och nu i år med Kom ut som en stjärna. Det var det som gjorde After Dark riktigt jävla dunderfolkligt helt enkelt. Under hösten gör Christer vad som har beskrivits som After Darks sista stora show. Och jag och han hade med andra ord väldigt mycket att prata om. Så det är dags att rulla igång avsnitt 248 med Christer Lindarv. Det presenteras i samarbete med Acast. Det produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi. Här är han, Christer Lindarv. Du, hur mår du?
Nu hugger jag in på en bulle.
Ja, men gör det. Jag gör det samma.
Det ser så gott ut.
Mm, den är,
Det är så sällan folk har kaffebröd när man kommer, och jag brukar nästan alltid köpa med mig någonting så fort jag ska på ett möte eller om jag ska på något. Då köper jag med mig kaffebröd, för jag vågar inte chansa. Men nu var det lite stressigt.
Mm.
Så det var väldigt trevligt att du hade.
Ja, vad fint. Men...
Jo då, jag mår bra. Mm. Full fart.
Men alltså, jag får inte riktigt, om jag då får vara lite ytlig, jag får inte riktigt ihop med det här med din figur och din burm för kaffebröd.
Nej, det är inte så många som får. Men jag vet inte, det är någon läggning eller någon slags. Jag har alltid varit jättesmal sen barn och hela vägen.
Mm.
Och jag har, om man då jämför med min kollega Lasse Flinckman, som var jättetjock. Och när vi jobbade ju så många år ihop, så vi åt ju ofta tillsammans, vi fikade. Han var ju också väldigt mycket för kaffebröd och godis och sånt. Men när vi kollade, och man, eftersom vi levde så tätt in på varandra så länge, så vi åt ungefär lika mycket. Både vad gäller mat och kaffebröd och sånt. Och jag var som en sticka och han var som en jättetjockis.
Du har dragit något slags vinstlott i gen...
Ja, jag måste ha gjort det.
Mm. Ja, men grattis till det. Mm.
Men det är lite värre nu när man börjar bli äldre är det faktiskt. Så jag måste tänka ibland sådär att nej, nu får jag inte bräcka i mig för mycket.
Nej, men och du, nu är du liksom... när vi sitter här så är det typ 2 veckor till, eller lite drygt 2 veckor va, till din
ja, vi
premiär.
Säger gärna säg 3.
Ja, det är nog faktiskt 3.
Annars blir jag ännu mer stressad.
Ja, det är nog 3,5 till och med.
Mm.
Ja, men exakt vad upptar din tid just nu?
Ja, det har varit väldigt mycket praktiska saker. Vi har ju repeterat sen 1 augusti, men jag har inte hunnit vara med så himla mycket i repetitionslokalen, utan det har körts mest med dansarna och de andra faktiskt. Och det som vanligt, det är alltid så innan produktionen, för då har jag så himla mycket med allting runt omkring, med möten, studioinspelningar, sånt här, intervjuer av olika slag och massa sånt. Och sen har jag ju då, eftersom jag är designer för alla kläder i showen, så har jag då hela den organisationen med sömmerskor och provningar och inköp och fan hans moster som ska fram. För jag menar, det är mycket kläder som ska fram. Det är drygt 200 kostymer i en sån här föreställning som vi gör.
Jaha, och det var en lastbilslast, berättade du?
Ja, som nu packades. Jag var där igår och vi checkade av, jag och min kostym, den killen som är påklädare och ansvarig för kläderna bakom scen. Han och jag prickade av då och bara kollade så allt är med av det som är klart och det som ska med. Och då har vi sådana här stora kyrkor kallas det för. Det är stora rullvagnar som kläderna hänger i, som man sätter på lock fram till och sen som man sen tar bort. Och sen så hänger alla kläder där i nummerordning och så. Så att det är en jävla organisation på det där. Och skor, du vet bara, vi är ju 14 personer på scenen. Och bara det inhandlar skor till alla och du vet alla detaljer och skit.
Mm.
Så det är mycket.
Mm. Jag förstår
men,
det.
Sen är det möten av olika slag med allt från ljussättare till om man ska ha någon ny ridå, om man ska kolla tyger till det. Ja, det ska vara ja, massa sådana där saker som upptar min tid. Och sen ska jag försöka hålla alla de här bitarna i huvudet och inte glömma något. Och sen ska jag försöka dessutom på kvällarna sitta och lite träna texter och sånt där lite saker. Och sen ja, så det blir, nu hoppas jag när vi åker ner till Göteborg de sista veckorna här nu, att jag får mera tid att repa.
Mm.
Så att jag känner mig lite något sån här trygg. Det har hänt alltså genom årets lopp att jag har gått in och gjort nummer på premiären som jag inte har repeterat en enda gång.
Oh, fan.
Men det vågar jag inte längre. Det är för läskigt.
Mm.
Och det är ju mer avancerade nummer nu, så det går inte riktigt heller. Mm.
Ja, jag förstår. Jag tänkte på en grej när jag såg det här. För det var ju ett stort porträtt av dig i DN för inte så länge sedan.
Ja.
Och då tänkte jag att du så otroligt mycket har stil. Men det har du även idag när du kommer hit. Har du alltid haft det?
Ja, det kan väl diskuteras vad fall folk tycker jag har stil eller inte. Det är ju snällt om du tycker det, men jag har ju alltid gillat kläder. Det har ju varit min grej ända sedan barnsben. Jag var ju väldigt tidigt fokuserad på att jag ville bli designer. Och det var ju därför jag flyttade till Stockholm för att gå på Anders Beckmans skola. Och så, att jag halkade in på det här då med showbusiness var ju mer en tillfällighet. Men fokus för mig var ju kläder och jag har ju alltid haft intresse av det. Jag satt mycket och rita när jag var barn och tyckte det var kul att skapa och hitta på. Sy egna grejer och sådär till mig själv. Och så redan som liten.
Mm.
Så att kläder har alltid varit ett stort intresse. Och jag sydde som sagt var mycket till mig själv förr. Det gör jag inte nu längre. Nu köper jag färdigt. Men jag gillar kläder. Jag tycker det är kul.
Jag satt och käkade lunch med en kompis häromdagen. Och då kom det en modedesigner förbi.
Mm.
Som väl måste vara någonstans mellan 50 och 60. Och han har så himla utpräglad stil fortfarande. Och då sa min kompis här, undrar hur länge han kommer undan med att se ut sådär. Förmodligen resten av livet.
Ja.
Och det är ju lite samma sak med dig på något sätt. Alltså att du känns ju tidlös i din klädsel. Du klär dig inte kanske som gemene 63-åring gör.
Nej. Och jag tänker inte låta mig komma undan eller att man ska anpassa sig till regler. För det där är det värsta jag vet, att folk säger att du borde klä dig efter din ålder. vad fan är det? Mm. Att klä sig efter sin ålder. Ingen idag åldras ju på samma sätt i huvudet som kanske folk gjorde förr när de stannade upp med sitt jobb och sin familj och bara levde och blev äldre och inte brydde sig så mycket. Men vi idag, liksom, vi hänger ju med och i huvudet är ju vi lika, inte kanske lika unga som ungdomar, men vi är ju med på ett helt annat sätt i det som händer och livet. Och jag ger mig också väldigt mycket yngre med mina dansare. De är yngre, de är mellan 20 och 35. Och jag tycker inte man är så himla olika i huvudet. Det är bara det att åren går. Men att jag tycker det är kul med kläder och jag tycker det är kul med lite poppiga kläder. Och jag har aldrig varit någon kostym och slipsnisse överhuvudtaget. Så att jag tänker fortsätta med den här stilen och jag tycker att om det är några som har problem med det så får de väl ha det. Det skiter jag. Jag vill ha lite roliga kläder på mig.
Mm. Mm. Och när vi diskuterade vidare det där så kom vi fram till just så här, vad är det som gör då att man inom citationstecken kommer undan med att klä sig på i en viss stil? Och jag tror att vi landade i att, men det handlar ju bara om självförtroende, att man så här, eller att man framförallt att man gillar det själv.
Ja.
För om man vantrivs då antar jag att det liksom syns på något
sätt.
Ja,
det syns. Nej, man måste ju gilla det man har på sig och hitta lite vad man passar i, vad som är en stil. Men sen tror jag väl också att alltså man blir ju också mognare i huvudet och bryr sig inte så mycket om några tycker att det är fel. Men sen är det också en liten fördel då att man är artist och designer som jag är då. Liksom att man är lite udda som person. Då kommer man också undan med att ja, det är Christer, han är ju så där. Så då funkar det liksom lite så.
Mm. Du, jag funderar på, ofta när jag möter gäster som har varit i mediefokus länge så, och det har ju du verkligen varit. Du har varit i
40 år.
Exakt.
I år.
Så brukar jag vara nyfiken på hur de trivs med mediebilden av sig själva. Är du liksom medveten om hur du brukar beskrivas i media?
Ja, alltså det blir ju väldigt mycket klyschor just i den här genren jag jobbar med dragshow och det vi startade med och så. Och det är ju liksom att man har, att man blir så vacker som kvinna och han har så snygga ben och tänk om tjejer, om vi hade så snygga ben, tycker kvinnor och tjejer och så här. Fast jag egentligen inte har det. Det tillhör ju liksom, jag hade det i början, hade jag snygga, för i första 10-15 åren då körde jag faktiskt utan strumpbyxor på scen, hade bara liksom rakade ben. Så då var det väl okej. Okay. Då måste jag ju kanske idag erkänna att de var rätt snygga för att kunna vara en kille som var utklädd till tjej och det funkade liksom. Men idag är de mest knotiga och seniga. Men så det är mycket strumpbyxor och nätstrumpbyxor som håller in och tajtar till och snyggar till. Så det är inte så snyggt egentligen. Men det är en sån här mediebild att jag har så snygga ben. Mm. Och sen att jag ofta presenteras som blivit utnämnd till Sveriges vackraste kvinna och såna där saker som också egentligen bara var små veckotidningsutnämningar lite, och att de tog med mig lite på kul då på 80-talet någon gång för att det stack ut lite att de hade en kille med bland de där vackraste kvinnorna i den topplistan. Men det har ju funkat som en bra PR-grej för oss. Så det har ju varit, så det är ju mycket mediebilden och så, och att man har porträtterat drottningen och sånt där lever ju kvar mycket i folks medvetande.
Mm. Och Lill Lindfors klänning.
Och Lill Lindfors tappade klänning är ju förknippad med naturligtvis. Mm. Ja. Det var ju där jag på något sätt blev känd för svenska folket som designer också. För att innan det så kände de bara igen mig som artisten och dragshowstjärnan. Men just när jag hade gjort den klänningen så sa jag, jaha, du gör kläder också. Liksom. Det hade de inte fattat att jag gjorde våra kostymer. Så det var ju då jag, då blev ju den bilden. Sen är det ju, mediebilden är väl ofta, kan jag tycka, ibland lite enformig. Och särskilt bland recensenter och så kan det vara enformigt att de i Stockholm, Stockholmsbaserade recensenter, att det kan vara väldigt mycket fokuserat på fenomenet dragshow, vara eller icke vara, eller inne eller icke inne, eller spännande eller kittlande eller inte kittlande eller spännande eller så, mera än att kolla och bedöma och kritisera eller recensera det vi gör på scenen.
Just i den där DN-artikeln, nu kommer jag inte ihåg vem det var de hade intervjuat också, men ni har ju varit allt annat överskuggande i dragväg.
Ja, det kan man väl utan att skryta säga att vi har ju format en dragshow-variant som inte egentligen finns något motstycke i hela världen, tror jag. Alltså för dragshow utomlands lever ju fortfarande kvar på någon slags klubbnivå. Mm. Det är ju nästan inte något land i världen där en dragshowgrupp har fått en erkännande folklighet och respekt och så, och recenseras som vilken artist som helst. Så det tror jag inte finns någonstans.
Nej, ni har ju verkligen blivit folkliga, får man säga.
Och sen är det ju faktiskt så att vi har ju byggt upp en publik, en stor publik som följer och gillar oss och kommer att titta på våra shower, och som är våra trogna fans, så att säga, ungefär lika mycket som Björn Skifs har sin publik och andra, Jerry Williams har sin skara som följer honom och så, vad han än gör. Så att vi har ju en stor publik som följer oss, och för dem är inte så mycket då fall dragshow är en ny och trendig grej eller inte, utan de gillar ju After Dark och de gillar mig. Så att det är mer att de går för att se vad vi gör den här gången och vad vi ska hitta på den här gången. Liksom.
Mm. Apropå det där med alltså att ni är unika internationellt. Har du aldrig liksom velat ta över världen?
Jo, det ville man ju på början på 80-talet. Framförallt att slå i USA. Det var ju drömmen. Och sen fick vi ju några chanser. Så vi var ju, först var vi ju i Madrid, i Spanien, och körde där ett halvår. Sen så fick vi då jobb i San Francisco på en teater.
Just det. Mm.
På deras Broadway-gata i San Francisco, om man säger en liten. Och det körde vi. Men där upptäckte jag någonstans under det där halvåret drygt som vi körde där att oj, det här är ett stort land. Och allt man gjorde där i press, media, små tv-inslag, någon morgon-tv man var med på, de visade några inslag från showen. Så upptäckte man ju att ja, men det här sänds ju bara lokalt här över Bay Area. Det går ju inte liksom mer. Så jag kände bara, ska man breaka USA, då måste man ju harva runt varenda delstat och göra ungefär samma sak i åratal. Tills man kanske får en chans att köra någonting på tv som går nationwide. Och jag kände bara, gud, jag ville göra nya shower, jag ville hitta på nya grejer. Jag orkar inte med tanken på att det är flera år då köra samma grej. Och nej, så att jag vet inte. Det var väl, hade det varit som idag också. Vi hade ju ingen sån här supermanager heller. Vi skulle ju behövt någon typ Stickan Andersson. Någon som hade fattat och som kunde marknadsföra det här. För det här är ju också ganska svår grej att marknadsföra utomlands. Här i Sverige så kom det ju smygande och vi blev ganska tidigt med i tv, sände oss. SVT körde våra show redan i slutet på 70-talet och sådär. Så vi blev ganska snabbt kända och folk fattade vad den här After Dark-grejen var för någonting. Men om du ska lansera det utomlands, om vi då kommer med en stor trupp med jättemycket kulisser och kläder och har en stor jätteproduktion som nästan är Broadway-nivå. Och sen ska ju vi ta ut en kostnad. Vi måste ju ta ut en biljettpris på det här. Då blev det ju lite grann för, men vad, ska vi gå och se en dragshow som kostar så mycket? Kan vi gå till den här lokala gayklubben här borta och titta när de uppträder där och står på en liten låda och mimar till Madonna? Mm. De tror det är samma sak. Mm. De fattar inte att vi är en stor produktion. Och där kan du, ja, det blir lite svårt att marknadsföra det då utomlands göra. Mm.
Det är en jävla lång resa.
Ja. Det var ju lite kul i San Francisco, för där började, där skrev de i annonserna, eller vi skrev i annonserna att After Dark, the Swedish nightclub sensation, stod det. Och helt plötsligt så stod det bara en massa japaner utanför att köa in. Vi fattade inte varför det är så mycket japanska karar. Det var ju Swedish.
Mm.
De trodde det hade någonting med porr att göra.
Aha, okej.
Okay. Mm. Så att de trodde de skulle få se nakna svenska flickor.
Mm.
Det var det, svenska synden. Så vi var tvungna att ändra den där annonseringen till The European Nightclub Sensation. Det gick inte att skriva Swedish. Det går inte att säga Swedish i USA utan att det blir någon slags glimt i ögonen på kararna.
Mm.
Så att det var lite roligt.
Mm. Känner du att du har varit för generös med dig själv liksom? Att du har varit för privat eller?
Nej, jag vet inte. Jag har inte haft så mycket att dölja eller jag har alltid varit mig själv och pratat och svarat på frågor som jag har fått. Jag har inte känt att jag har behövt undvika något ämne eller så. Jag har inte, och sen är ju inte jag en person som har levt ett liv som är så spännande för skvaller och sensationsjournalistik så mycket på grund av att jag har inga konstiga kärlekshistorier som har rullat runt i media. Jag har inga skilsmässor eller barn eller, alltså det blir ju ingen Pernilla Wahlgren eller gråta ut Anna Bok grejs eller du vet så här. Jag har inte haft några drogproblem eller andra sådana saker som kan vara intressant för skvallerpress på det sättet.
Ah, du, alltså, nu har ju jag läst stora delar av din självbiografi och det finns ju mycket som du skulle kunna berätta som skulle kunna få rubriker.
Ja, det finns det, och det, du syftar väl antagligen på de flörtar och kärleksrelationer jag har haft med vissa väldigt kända personer.
Till exempel. Mm.
Och, men där känner jag någonstans att jag vill inte vara så låg liksom som på någon jävla bloggarnivå att bara outa dem idag, eftersom de relationerna och de kärlekshistorierna som jag hade var ju någon slags smyget överenskommelse att det inte skulle komma ut till dem runt omkring då när man var tillsammans eller hade sina träffar, och det var ju ganska smyget från vissa av dem, och känner inte jag att jag idag helt plötsligt bara vill outa dem när de lever med sina familjer och har mer eller mindre vuxna barn idag.
Mm.
Nej, det kände jag inte för. Jag ringde faktiskt innan när jag höll på med boken, så ringde jag till en som är en väldigt stark personlighet och väldigt cool med sig själv och frågade honom att, och jag vet att hans fru vet om att han hade en grej med mig när han var ung. Han var bara 18 år och jag var 23 på den tiden. Sen blev han väldigt känd. Och då kände jag att han är så cool. Jag ringer honom och kollar, för det kanske vore kul att ha någon av de här historierna med i boken. Och han sa att jag har inga problem med grejen. Och det är inte hemligt för mina närmaste och så. Men att det hände på den där tiden. Men det blir sån jävla grej av det hela.
Mm.
Tyckte han. Och det kommer bli så jobbigt. Och jag har så mycket ändå nu med media och grejer, för att han har aktuella projekt på gång. Så att han kände inte att han orkade riktigt med alla de frågorna som skulle komma om det här då. Så att nej, så jag blir skiterigt, så det spelar ingen roll.
Mm.
Så att folk får väl, ja, de får undra lite och fantisera lite. Jag teasar lite. Det finns små teasningar som folk kanske kan lägga ihop lite grann om de läser boken.
Mm. Det finns ju en jättestark scen med dig. Nu har ju den några år på nacken. Men i Stjärnorna på slottet, när du berättar om din pappa. Liksom.
Mm.
Och då funderar jag på så här. Jag förstår att produktionen älskar att du gör det och att du liksom gråter för att det är starkt och sådär. Men var det någon del av dig som så här, det här blev lite för privat, hörni?
Ja, det var inte så farligt. Jag var däremot lite snopen av att jag nästan började gråta lite där när jag berättade för dem. Men för det, jag hade nämligen pratat om den grejen i tidningsreportage tidigare än Stjärnor på slottet. Så att den historien att min pappa lämnade mamma innan jag föddes så att han sen kom tillbaka efter 16 år och hela den problematiken från en tonåring som jag var då. Men sen att det blev på något sätt mellan dem så att säga en happy ending. Det hade jag berättat förut. Och jag pratade ju med min pappa innan Stjärnorna på slottet och berättade att jag hade berättat om det här. Att det kommer att komma med så att han var förberedd på det. Och han på något sätt har ju väl läst det också innan att jag har nämnt det i tidningsreportaget. Så att det, han är väl cool med det. Och han får ju tugga i sig den grejen på något sätt. För att det var ett sånt stort svek tyckte jag. Och framförallt mot min mamma då. Och sen storheten i henne på något sätt. Att hon kunde ta tillbaka honom. Efter 16 slitiga år med oss två bara. Det kan jag också tycka är så starkt. Men nej, och sen har ju vi aldrig haft den där riktiga pappa-son-relationen. Och inte ens än idag. Nu är han 86 år, en gammal farbror. Och även om han är pigg och fräsch så har vi ju inte det där grejen riktigt. Det är ju, han är ju min pappa och så, men jag har aldrig kunnat sagt pappa till honom, utan jag har ju alltid sagt Bert, som han heter. Så att lite finns det väl kvar att han får rätta upp det där sveket, men
du måste,
jag har ju aldrig riktigt pratat ut om det.
Okej. Okay. Har du halvsyskon på hans sida?
Ja, han gifte sig ju då för att det var därför han lämnade min mamma, för att han hade träffat en annan. Och gifte sig med en kvinna som han då fick en dotter med 3 år efter att jag föddes. Så jag har en halvsyster som är 3 år yngre. Och jag kände ju till att hon fanns, och hon kände inte till att jag fanns förrän hon var typ 14 eller något sånt där.
Okej.
Okay. Och men sen flyttade hon upp till Stockholm och då höll vi på med våran klubb, första afterdark-klubben. Så att då blev det att hon hängde väldigt mycket där och hon var ihop med han som var diskjockey på stället och sådär. Så att då umgicks vi ganska mycket på det, i mina tidigare, när jag var runt mellan 20 och 30 om man säger, och hon var tonåring där, slutet tonåren. Men sen nu umgås vi inte så mycket, bara ses någon gång kanske på runt midsommar och kanske någon gång fram runt jul eller så där. Så annars umgås vi inte så mycket.
Hur ser ditt förhållande till Eskilstuna ut då?
Ja, det är ju på något sätt hem fortfarande, även fast jag har bott här mycket längre i Stockholm än vad jag bodde där. Men flyttade ju därifrån när jag var 19 efter gymnasiet, men jag har ju min pappa kvar, jag har ju mina övriga släkt, mostrar och morbröder och kusiner och så. Och så har vi en sommarstuga då som min pappa bor i, lite utanför stan där, som är precis bredvid en annan stuga som vi bodde i jämt förut. Utefter Eskilstunaån, så att det är jättemysigt och så att Eskilstuna är ju fortfarande hemma. Fast det är inte så att jag skulle vilja flytta tillbaka till Eskilstuna. Jag har ju aldrig varit en småstadsbo. Jag har ju alltid längtat till storstad där det händer grejer och där det folk är lite kul och ser lite roliga ut. Man var ju lite, stack ut lite där hemma och var ganska egen i stilen och så här. Man sökte sig lite till jämlikar, och sen också det homosexuella då, att man sökte sig till Stockholm för att få leva ut den sidan. För på min tid när jag var ung så gjorde man ju inte det på samma sätt som idag.
Men tycker du om stan? Alltså tycker du om Eskilstuna?
Ja, alltså nu är jag ju inte där så mer än att jag åker hem till släkten och så kanske handlar något på stan om jag måste, men förr när jag åkte hem, då tyckte jag alltid det var roligt att gå med mamma på stan ett varv och se ifall man mötte några man kände. Eller gå och fika på Tempo som man gjorde då på min tid när jag bodde hemma. Då gick man från skolan och efter skolan gick man och fika på Tempo. Det är ju deras kafeteria. Det ville jag alltid göra när jag var hemma. Och äta deras goda krämbullar. Men det blir inte så mycket sånt nu då. Sen är det inte riktigt lika roligt när inte mamma finns längre.
Nej, det är klart. Mm.
Det var ju mamma och jag som var liksom grejen jämt.
Jag kom från Strängnäs. Så att Eskilstuna var ju liksom... Det var ju dit man åkte och köpte kläder på 21:an och sådär.
Ja, ja, ja. Mm.
Men du har ju liksom aldrig lagt dig av med din dialekt. Hur kommer det liksom...
Det är inget jag tänkt på. Jag har aldrig jobbat på att prata stockholmska eller bli så här. Jag har aldrig tänkt på att jag ska förändra. Sen har jag nog förändrats naturligtvis. Jag är ju inte lika bräkig som man var för. Vad är det och vad då och allt det där Eskilstuna. Men det hörs ju fortfarande.
Ja, det gör det.
Däremot är det väldigt många som inte fattar vad det är. De många tror att man är från Norrland.
Mm-hmm. Det brukar ju vara, jag har fått för mig i alla fall att just bruksorter så, som väl Eskilstuna på sätt och vis är, att Jante är så himla starkt.
Mm.
Hur,
och, jo, men det tror jag, men det är kanske så mindre städer överhuvudtaget. Men att, nej men det var ju inte någon, kändes ju inte som att när jag var ung i alla fall att det var någon större kreativitet vad gäller kultur eller konstnärliga saker eller... att sticka ut när jag växte upp, utan det var ju liksom skolan och kompisarna och allt det där, och sen så var det liksom Folkets park liksom. Sen hade jag ju lite tur att man växte upp, eller tur, jag vet inte, men att det var ju en kul, nu var jag lite för ung på ett sätt, när hela popvågen kom på 60-talet. Att då kom ju, då började de ju helt plötsligt spela i hallar. Och då var ju sporthallen ganska attraktiv spelplats för popgrupper av olika slag. Och även vissa i Folkets park. Parken Zoo som det väl heter nu. Och så det var ju mycket av de här 60-talsgrupperna. Allt från till och med Beatles då och sen vidare med alla... Searchers och The Who och Kinks och alla 60-talsgrupper som faktiskt besökte Eskilstuna och spelade sporthallen. Så man såg ju väldigt många av de här 60-talsbanden tidigt. Men, tyvärr så... fick jag ju inte se Beatles.
Ja, okay. Men
det, var för, det var för dyrt tyckte mamma, det kostade 10 kronor.
Okay.
Och jag var 10 år, så hon vågade inte släppa dit mig, tyvärr. Men
såg du The Who eller?
Ja, för grejen var att mamma jobbade mitt emot Smeden Hotell som var då det nya fina hotellet i Eskilstuna. Och där bodde alla grupperna och mamma jobbade på Assa Stenman som höll på med lås och som kom turist. Så hon ringde alltid hem till mig på eftermiddagen och sa, du, det står en ny buss här, det står WHO bara på bussen. Så jag, The Who! Och sen var jag, så jag var alltid först nere under alla de här 60-talsgrupperna. Så jag var alltid först nere och fick autografer och Hollis och alla de här, mina favoriter. Så att jag har ju alla de här autograferna kvar. Men tyvärr inte Beatles. Det var ju en tjej i skolan som vars pappa jobbade som vakt i sporthallen. Och hon hade ju fått då Beatles-autografer.
Mm.
Hon var ju då, hon kunde ju domdera hela skolan i åratal. Man gjorde ju som hon sa. För att hon hade Beatles-autografer. Alltså så, det var så jävla häftigt. Men det var en rolig tid hela 60-talet. För det var ju då det började komma ungdomsmode och en ungdomskultur, popkultur. Och man började, hårerna började växa. Man kunde ha lite långt hår som kille, även fast mamma tyckte att jag inte skulle ha det och det var mycket gråt och tandagnisslan för att få ha lite långt hår och sådär, men det var en kul tid.
Bara. Men du, det verkar liksom, när jag läser om din barndom, det känns som du hade det rätt bra.
Ja, alltså jag vet inte, det är så många som analyserar sina barndomar och hur de levde och uppväxt, och har man om man bara inte haft upplevt en barnperiod där det har varit liksom bråk och slagsmål och osämja och skrik och gap, det reagerar ju barn väldigt starkt på. Men har man bara växt upp i ett udda eller med en ensam förälder eller varit mycket hos mormor och mamma och så här, bara man har mat och kläder och mår bra och de är snälla, då tycker ju barn att man har det toppen. Barn har ju ingen relation till nivån på inkomster eller fall det knapert eller fall det inte knapert. Det fattar ju inte barn, för barn får ju alltid det de vill ha.
Mm.
Oftast, och jag menar, de kommer i första hand. Och det gjorde ju jag också, så att jag tyckte jag hade en jättebra barndom och även fast jag så här i efterhand har förstått att mamma fick ju slita som 17 för att få ihop det varje månad med sin lilla kontorslön och så. Men jag tyckte vi levde i lyx. Så att jag tycker att, nej, men jag hade en bra barndom och jag gick i samma klass i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Vi var samma personer ända till nian från ettan. Man lär känna varann och man kan varann. Har man lite udda intressen så blir inte det så konstigt, för man känner personen. Och där hade jag ju fördel av också, att de kände mig och att jag hade något konstigt intresse. Eller om jag fick för mig att jag ville åka konståkning med tjejerna, så brydde de sig inte så mycket, för det är ju Christer. Och så att jag fick leva ut mina udda sidor utan att bli mobbad, faktiskt.
Ja, vad skönt. Det verkar ju som, när jag läser din bok och hör dig prata i olika sammanhang, du verkar minnas så jävla väl.
Ja, det sa hon. Jag har ju inte skrivit boken själv. Jag har ju berättat för en journalist och författare som heter Kristina Kjellberg. Och hon sa flera gånger, gud vad du minns bra. Det var massa saker som jag mindes också som har med andra händelser som inte har med After Dark att göra. Som hon också, men sa, det där har jag glömt, men nu när du säger det. Eller, ja, du vet, olika saker som har hänt. För jag tycker det är lite kul också att kunna ibland relatera till vissa saker som man förstår tiden eller så. Men jag har nog rätt bra minne.
Ja, du mindes ju något från du var typ ett också, eller?
Ja, jag hade väldigt, det var mamma så fascinerad, det fattade jag inte riktigt själv, men hon tyckte det var så himla konstigt att jag kunde minnas saker från jag var, alltså nästan bebis, eller jag bara säger, nej, men jag var typ något år eller så här, bara kunde jag, eller två, eller ett och ett halvt, eller två, jag vet inte. Men jag kunde beskriva min morfars lägenhet, min gammal morfars, hennes morfar, hur han bodde, och jag kommer ihåg olika saker som vi gjorde. Och det är lite konstigt faktiskt.
Mm.
Jag har varit en enorm iakttagare hela mitt liv.
Mm.
Jag vet inte om det är det som gör att det fastnar, och det är det som också haft lite nytta av när jag har showat. För att jag har lätt för att imitera eller registrera och minnas kroppsspråk och sånt. Och det har ju varit till nytta när man ska göra imitationer av olika artister. För vi började ju långt innan du kunde kolla på YouTube, så att säga. Då gäller det att komma ihåg vad man hade sett när man hade sett dem på TV eller hade sett dem live. Och då kunde jag ganska lätt få in känslan för hur den där människan brukar vara. Hur den, vad den har för egenheter. Så att jag har alltid varit, jag har tyckt om, jag har också varit väldigt glad i att titta på folk och hur folk klär sig och så där genom åren, så, och vad de, ja, så jag, ja. Och allt, och sen var jag ju dessutom exhibitionistisk lagd redan som barn. Jag tyckte ju om det, titta på mig. Så att jag kanske inte vill påstå att jag var en riktig monsterunge, var jag nog inte, för jag var ganska väluppfostrad och så här lite svärmordsdröm som barn. Och tänk om alla pojkar var som Christer, sa tanterna. Men du vet, för jag var inte så vild av mig, och jag var, men jag tyckte om att uppträda. Jag tyckte om, och om de tyckte, sa att jag var fint klädd eller så där redan som barn. Så jag var, hade ju en exhibitionistisk ådra ända från daghemmet och sådär, att jag tyckte om att synas.
Mm. Det verkar finnas två olika sorters människotyper som dras till skådespelaryrket. Dels de som är väldigt nyfikna på människor. Jag hade Maria Lundqvist här som berättade att hon, när hon var barn, så åkte hon in och satt på fik i Göteborg i timtal och bara lyssnade liksom, och fantiserade. Och sen så de å andra sidan då som på något sätt är kanske mer introspektiva, som inte bryr sig så mycket om omvärlden på något sätt. Mm. Men då känns det ju som att du tillhör den första kategorin, eller?
Ja, det gör det. Men jag tror även de som är ganska introverta och som kan kännas som avståndstagande eller så, de har ju ögat där hela tiden på sin omgivning, som till exempel en sån som en stor skådespelerska som Margareta Krook, som var väldigt integritets så här instängd på något sätt och svår att komma åt lite så här, och men man kunde ju se på henne ibland privat när hon att hon kollade, va, hon kollade, hon registrerade sin omgivning även fast hon inte släppte in den lika mycket kanske som andra som är lite öppnare och nyfikna på människor gör. Men hon var, jag tror att de som är så instängda och som kan vara aviga och arroganta, om vi tar Persbrandt-typen till exempel, jag tror de är nog väldigt bra iakttagare ändå och ser så att de ser, och det kan man se ibland på deras blickar tycker jag, att de tittar väldigt mycket så där och ser nästan lite von oben ut när de tittar, men det registreras in intryck och hur andra är och så. Så den sidan finns nog hos alla dem, oavsett om du är utåtriktad själv eller inte.
Men har du ett introvert drag också nu?
Ja, det har jag. Jag, i alla fall, jag tycker jag har förändrats lite med åren. När jag var ung så var jag mycket mer öppen och utåtriktad och glad och sprallig och ville stå i centrum lite grann i umgänge och sådär och så. Idag är jag lite mera sitta vid sidan om och lyssna och inte ta så mycket plats privat. Och om man går ut och sådär så, jag vet inte, där är jag mycket mera bara att stå. Men det är kanske en åldersgrej också. Man orkar inte vara med och parta lika hårt eller lika mycket och fladdra runt som man gjorde förr. Men jag är inte en sån där person som spontant blir jätte... Jag utstrålar inte ta kontakt med mig eller prata med mig för jag är jättekul.
Nej, nej.
Jag utstrålar inte den typen av... Jag har kompisar som jag kan resa med och sådär som jag kan bli så avundsjuk för. De kan börja prata med första bästa människa som de träffar på ett fik eller man är ute eller sådär. Men om jag går in ensam på ett ställe, om jag är utomlands, så är det ingen som börjar prata med mig.
Mm. Apropå huruvida du är extrovert eller introvert, så tänkte jag kolla om du vet vad det här är för text. Den är från 1976. In kommer lilla fjollan, så påkostat utklädd ikväll. Jag ser hennes ansikte, en tavla, en tidlös modell. Men alltid blasé, så avslagen och ofta så snart till ett nej. Men djupt in i blicken står präntat det ängsliga, älska mig.
In kommer lilla fjollan, så påkostat utklädd ikväll. Se hennes ansikte, en tavla, en tidlös modell. Men alltid att se, avslagen ofta så snart till ett nej. Men djupt in i blicken står präntat det ängsliga, älska mig.
Först har du inkom den lilla fjollan och sen säger du hon. Fjolla brukar man ju kalla gaykillar som är feminina. Då tror man ju kanske att det var en beskrivning av mig där. Men sen så står det ju hon. Men nu var det något tillfälle där jag var utklädd som dam då, eller?
Det här är alltså från 1976. Det är en låt som heter Främmande natt av en artist som heter John Holm. Som i någon intervju har berättat att det här är liksom, han var på er klubb 76. Och ja, jag tror att det här är du i alla fall.
Ja, ja, det måste du väl antagligen vara. Mm. Eller någon av de andra gruppen. Men
du kände inte igen det?
Nej. Nej, inte just den där har jag inte hört. Jag vet vem han är och så, men jag har inte... Han har ju en namne inom porrbranschen, så det var ju därför man känner igen John Holm. Men jag har aldrig hört den här texten.
Porrskådisen heter John Holms.
Holms, ja. Men sen... Det fanns ju lite sådana här inslag av... I andra pop, Lustans Lakejer hade ju lite inslag av sån här typ nattlivet i Stockholm och det här androgyniteten, och hade mycket från våran miljö i sina texter också.
Mm. Jag älskar den där låten så mycket, så jag bara, det var bara, och jag har varit ett John Holm-fan sedan jag var i 16-årsåldern eller någonting sånt där. Så jag har liksom tänkt att, gud vad kul det ska få bli och kolla om Christer har hört
det här. Nej, jag har ingen koll på hans musik faktiskt riktigt, och inte texterna heller.
Jag förstår.
Men jag var väl den där lilla fjollan då. Mm-hmm. Hade han fått nej, tro?
Ja, det kan det nog vara.
Det låter ju lite sådär att så snabbt till ett nej.
Mm.
Och det är ju frågan om att jag har avvisat honom, och då kanske hans syn på mig också var att jag var väldigt blasé. Och... Men det var ju kanske också lite den tiden, alltså jag var, jag hade ju ganska lätt för att få ragg på den tiden.
Mm.
Och då kunde ju, och det var ju liksom, jag tyckte det var så spännande det här med att så att säga fälla straighta killar som inte kunde stå emot den här bilden av den här kvinnan och så. Och det var ju någon slags sport som utvecklades mer och mer. Flinkman var ju lite likadan. Han kunde ju fälla dem med sin charm och sin komik. Och jag kunde göra det med min utseende och så trovärdighet som tjej. Men det roliga var ju ibland om det var någon straight kille som kanske gick på After Dark-klubben ibland och som blev lite små intresserad av mig eller tyckte det var lite spännande det här, och som helt plötsligt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kanske efter månader eller något år tänker att nej, jag ska fan testa det där, va, liksom, och kommer fram och sen är det någon som jag inte alls är intresserad av.
Mm.
Alltså de kunde bli så förbannade, för där hade han gått och laddat och laddat och dividerat med sitt egen läggning och sitt eget samvete och ska jag eller ska jag inte, och när han då tar beslutet att han vill testa, då ska ju jag som en liten bög bara vara tacksam, tyckte de. Att han gav ut sin kropp till mig.
Mm.
Så de blev så chockade när jag då kunde säga nej, men jag inte, nej tyvärr alltså. Då hade de inte räknat med.
Nej.
Den där lilla fjollan skulle vara tacksam.
Mm. Jag vet faktiskt inte huruvida han blev nekad själv eller nej. Inte. Ja, spännande.
Men han var väl gay va?
Nej, han har en fru och barn. Så att kanske, ja, inte vet jag.
Mm. Nej, men vet du vem jag... Jag tänker på fel. Jag tänker på den där Hammarlund. Som var en trubbadur och låtskrivare som var gay och gjorde mycket där på 70-talet. Jan Hammarlund.
Okay.
Honom förväxlade jag honom med nu.
Mm. All right.
Men är det den här Holm som var ihop med John Collins?
Nej.
Det var Peter Holm.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, nu blev det, nu var det gammalt snack. Ja. Mm.
Du, finns det saker i boken som inte är sanna?
Nej, det tycker jag inte. Att, jag är inte sådär så att jag har hittat på några historier.
Nej. Jag tänkte, för just eftersom den är så väl... liksom, dina minnen är så klara så känner man så här, men undrar om de skarvar lite här ibland.
Mm. Nej, däremot så kan det ju hända att man kryddar omedvetet som man har gjort med vissa historier kanske genom årens lopp. Så, och som man minns dem på något sätt, att de har blivit kryddade i sitt eget minne på något sätt.
Mm.
Upplevelser eller möten med stora kända artister eller tillfällen så, men i stort sett så tycker jag väl att det stämmer som jag minns det. Jag har inte försökt eller medvetet tänkt att jag ska krydda. Ibland, första gången jag läste igenom manuset någon har skrivit, tänkte jag så här, jaha, det var ju roligt. Och det är några som brukar säga så här, åh, ni ska läsa min bok, och det blir så här. Och sen läste jag någon som hade skrivit sina memoarer som skrev, man hade tänkt så här första gången, vem vill läsa det här? Lite den känslan fick jag. Men det är väl lite så där att från Bonnier så de som så tycker om att åh, det är jättekul och det är jätteintressant och det är bra, och jag tycker jag tycker inte det som, men det är väl att man är lite oimponerad av sin egen historia på något sätt, att man inte ser det roliga i det som har hänt på samma sätt. Det kanske är lite kul. Jag tycker det är roligt att man beskriver en tidsepok som vi var med och påverkade på något sätt. Och att man beskriver våran succéhistoria och vad den betydde då indirekt. Både för Sveriges andra artister showmässigt, att vi höjde ribban på show. Överhuvudtaget när vi kom in på börsen då på början av 80-talet. Hur andra ville också då helt plötsligt ha rörlig ljussättning och liksom rök på golvet och liksom dansare och klädbyten och så. För vi höjde verkligen ribban rejält på ett enda slag där.
Mm.
Och sen att vi då indirekt också påverkade lite acceptansen inom, i och med att vi så tidigt blev visade på tv då. Ibland kan jag tycka att SVT, Sveriges Television, ändå var rätt modiga. När jag tänker tillbaks så tycker jag de var rätt modiga som redan 78, 77, 78 där sände våran tv-show på bästa sändningstid på en lördag över hela Sverige. Och det var ju på den tiden man bara hade ettan och tvåan så alla såg det. Mm. Det var ju liksom 3,5-4 miljoner tittare på ett sånt lördagsunderhållningsprogram. Och då sände de våran show liksom. Som var, det fanns ju inte en enda öppet homosexuell och inga Jonas Gardell eller Eva och Eva, fanns ingenting. Jag menar, det kan jag bli lite imponerad att de vågade.
Mm. Fast ni var inte heller öppna på den tiden.
Nej. Det var ingen som var öppen. Nej. Och där kan jag tycka att det är lite kul att där har man ju fått höra genom folk som man har träffat genom årens lopp att det där påverkade både föräldrarna kanske till de här gaykillarna ute i småstäder som tyckte det här var så häftigt och kul att titta på. Så det var lättare för sonen eller dottern att säga att jag är faktiskt likadan som den här Christer ni ser på tv. och att de också kunde komma ut med sin homosexualitet. Så att där, det, där öppnade vi ju lite dörrar, eller gläntade lite dörrar då indirekt. Vi hade ju aldrig någon sån politisk agenda när vi showade, men det, så här i efterhand är det lite kul att det finns ju de som säger att på 80-talet så, och 70-80-talet så gjorde vi mer egentligen för gayrörelsen än vad RFSL gjorde. Mm. Fast de kämpade på och försökte få ut information. Men vi var ju liksom folkliga redan då. Men sen tyckte ju inte vi själva, och det var ju därför vi inte gick ut med det. Vi tyckte inte själva att vi var de bästa representanterna att först gå ut med att vi var gay i Sverige. För då trodde vi nog kanske att det... Dels ville vi bli kända för det vi gjorde och inte för vad vi var. Och dels så tänkte vi att det kanske skulle skada ryktet för homosexuella mera om vi som hade sån udda grej. Så då skulle alla gaykillar få ryktet att de vill stå hemma och ha damkläder på sig liksom. Mm. Så att det skulle bli mera negativt för gayrörelsen än positivt. Så därför ville vi inte heller gå ut med det på den tiden. Så det var ju mycket det. Men det var inte så. Man pratade inte om det. Mm. Och sen var det ju lite grann, om man tänker på Jonas Gardell. När han kom några år senare sen, så var det ju faktiskt så att han blev ju nästan först mer känd som riksbögen, Jonas Gardell, än som författaren och komikern. Och så. Mm. Mm. Så att jag menar, först var han ju liksom nästan bara en komisk fjolla som användes i olika program och så. Men, och det var väl det vi var rädda för, att vi skulle bli bara, att folk skulle bara se det, att vi var gay-människor istället för att se vad vi gjorde.
Mm. För jag bara fråga, för jag minns faktiskt inte det. Hur gick det till då när ni faktiskt kom ut medialt?
Ja, alltså det där, det hintades väl här och där, och det var ju någon som ville outa mig redan på 70-talet där, och jag ville ju inte riktigt, för vi levde ju inte hemligt i Stockholms uteliv och bland våra vänner och så, så att journalister och folk inom branschen visste ju naturligtvis att vi var gay, men då på det man skrev, de outade ju inte utan att man frågade. Men då var det en journalist som sa att nu tänker vi skriva att du är homosexuell här, för det tillhör, det är liksom, det tillhör hela historien där i den här artikeln. Ja, men jag vill inte det, säga, för jag vill inte gå ut med den. Jag vet ju att ni vet och att jag lever öppet och så, men inom Stockholms krogvärld, men jag vill inte att det ska bli offentligt och tryckt i pränt. Ja, men nu skriver vi det här i alla fall och så här. Och då snurrade mitt huvud, vad ska jag säga? Men då fick jag i alla fall fram, ja men tar du ansvar för om jag blir nedslagen på stan sen då, sa jag. För att om det nu står i en tidning att jag är homosexuell, och sen ska jag gå hem från våran klubb och korsa Kungsgatan där raggarna åker. Och de ser, där går den där jävla bögen vi läste om. Tar du ansvar för det då, sa jag. Och då skrev han inte.
Mm.
Men sen var det inte förrän, jag tror inte jag, det var 96 tror jag som jag kom ut offentligt ordentligt. Men jag menar, de flesta hade väl fattat ändå, tycker man.
Mm. Och då blev det ingen stor grej? Eller?
Nej, det blev ingen stor grej. Plus att min artikel då i Månadsjournalen som Ulrika Knutsson skrev där jag kom ut, den drunknade i att Eva och Eva gifte sig precis.
Mm-hmm. Okay. Mm.
Så det vart grejen den våren med Eva och Eva. Mm. Och det tyckte jag bara var skönt. Mm. Men du hade i alla fall gjort det sen.
Anledningen till att du minns så väl, antar jag, för det verkar ju som att du har tagit hand om dig väl hela vägen. Stämmer den bilden, eller?
I och med att jag uppträtt så mycket och så många kvällar och varit högt tempo, och jag har alltid varit väldigt fysisk. Redan som barn och ungdom så var jag väldigt rörlig och fysisk. Och sen när man börjar dansa och showa och snabba byten och högt tempo, så blir ju showen blir som ett workout-pass, kan man säga.
Mm.
Så där byggde jag ju upp en grundfysik som har varit bra. Ja, men så där har man fått genom showandet, att jag har hållit fysiken så att säga.
Du har ju levt så mycket på nattklubb. Man tänker...
Ja, men jag har ju inte druckit någon alkohol.
Nej.
Och därför är det väl också en sak att jag kanske minns mycket bättre. Det kan ju komma... Men jag var ju... Jag spelade ju med. Även om jag var ute mycket så, och inte drack, så spelade jag ju med. Så att jag kan ju träffa folk idag som säger, kommer du ihåg när vi gick från Café Opera och så skulle vi gå bort till Melody på Stureplan, och vi gick hela Biblioteksgatan och vi skrattade och var så jävla packade och gick där och hade, ja, så jag kommer ihåg att vi hade något, men du var nog packad, så jag, men jag var inte packad. Jo, du var lika full du, sa de. Så, men, för jag kunde spela med, och jag hade inget problem med folk som var onyktra.
Mm.
Jag tyckte folk var lite kul. Var det någon som var jobbig, det var bara att gå därifrån. Men jag tyckte aldrig det var jobbigt med onyktra människor runt omkring mig och så påverkade. Men jag kunde ju inte dricka själv, för jag mådde ju inte bra av alkohol. Jag bara spidde eller somna. Så jag kom aldrig in i kulstadiet. Så jag slutade ju dricka då efter sådana där tonårsfyller som man hade, studentfester och sånt. Så då slutade jag med, för det var ingen idé. Och min pappa är likadan, han kan inte heller dricka. Så något är det. Men jag hade ju kul ändå, jag tyckte inte jag saknade det. Och droger har jag aldrig vågat testa på grund av att, i och med att jag inte gillade alkohol, eller kunde dricka alkohol, för att det funkar inte för min kropp. Men så kunde jag ibland kunde jag vara lite avundsjuk på de som var lite luriga och hur de bara släppte alla hämningar och bara gjorde crazy wild things. Och ibland kunde jag tycka, ja, oh, men gud, som man bara kunde släppa och vara så jävla dum. Men sen har jag då någon slags kontrollfreaksbehov, att jag måste veta vad jag gör. Och sen så, att ta droger då, det var jag så livrädd att jag skulle tycka att någonting var så jävla bra, va?
Mm.
Att jag skulle tycka att, gud vad skönt det här var, eller vad kul det här var. Så det har jag inte vågat, för att jag är livrädd att det skulle...
När ska du börja då?
När jag blir pensionär.
Okej.
Okay. Jag och en kompis, jag har sagt till honom att när jag blir pensionär, då ska jag börja knarka.
Mm.
För att, så man får lite roligt när man blir gammal.
Vad blir det då?
Vad det blir?
Ja.
Det vet jag inte, jag kan inte knark.
Mm. Nej, då får...
Men någonting som man blir uppåt av, det är väl något amfetamin eller något då?
Ja, koks kanske.
Kokain, ja.
Mm.
Man får ta något sånt där.
Mm.
Så man får lite roligt.
Mm.
På gamla där.
Och när tänker du pensionera dig då?
Man måste fixa något schysst ålderdomsboende först för kompisar och så. Där man kan ha liksom sina egna videorum och disco och liksom kul... musik och allt som vi vill ha. Jag vill inte hamna på ett pensionärshem där man ska spela bingo och lyssna på Kalle Julabodragspel. Liksom. Det går ju inte för vår generation.
Men jag har förstått att redan idag att det knullas rejält på ålderdomshemmen.
Det gör det.
Jag är regel tydligen.
Mm. Ja, men det låter bra. Mm. Nej, men det måste till lite roligare boenden. Så där får man ju börja planera snart.
När ska du gå i pension då?
Det vet jag inte. Jag har ju sagt att den här produktionen nu som vi gör premiär nu då, den har vi ju döpt till This Is It, bara för att har vi haft som extra nummer den här gamla dängan från 76 med Melba Moore. Och den har vi ju kört som extra nummer igen. Jag var lite så här tveksam för att vi skulle döpa showen till This Is It, eftersom Michael Jackson hade döpt sin show till This Is It. Och så gick han och dog. Så jag tänkte kanske någon dåligt omen med det här. För jag har alltid sagt att sista showen vi gör ska heta This Is It. Men så tänkte jag, vad fan, det är inte så många i Sverige som kommer ihåg det där med Michael Jackson och hans sista show där som hette så. Så att...
Inte förrän du började snacka om intervjuer.
Nej, precis. Jag kom på det just nu, jag har inte pratat om det i någon annan intervju.
Nej.
Får hoppas att du inte har några lyssnare.
Mm.
Men i alla fall... Så då sket jag i det och då tänkte jag att vi kör det namnet. Men den kommer ju nu att löpa i minst 1,5, antagligen 2 år. För vi har ju 1,5 år bokat. Hösten i Göteborg, turné under våren 17 och så Stockholm hösten 17.
Mm.
Och så blir det säkert en turnésväng till våren 18. Så att, och då är ju jag ju... 65. Över 65 år.
Mm, mm.
Och folkpensionär.
Mm, mm.
Så då får vi se. Nej, men att jag tycker ju om att showa. Jag tycker om att vara på scen. Jag tycker det är roligt. Jag mår bättre både fysiskt och psykiskt när jag håller på. Men det är lite den där ängslan när man blir lite äldre, att hålla kroppen. Orkar jag det här? För showerna och det här med att man blir lite äldre och att man jobbar vidare med vad man nu jobbar med och vill trappa ner lite grann. Det funkar inte inom showbusiness, i alla fall inte inom det här. Jag kan ju inte helt plötsligt från att göra 40 klädbyten och fara runt på scen och vara olika artister och göra saker, trappa ner och sätta mig på en pall och sjunga några franska ballader som någon sån här chansonsångare. Det går ju inte.
Mm.
Och därför så det sliter ju lite, för att showerna nu för tiden, de är längre än vad de var på 70-, 80- och 90-talet. De är mera koreografi, det är mera eget material sen ett antal år tillbaka, så att vi gör mer egna sånggrejer och mycket mera mellanprat och snack och texter. Och, ja, överhuvudtaget så är showerna jobbigare att genomföra, så att det stämmer inte med att trappa ner. Men däremot så säger jag att efter sen så kanske det går något år och så suger det i den här lilla showtarmen och så kanske. Men då kanske man gör en lite mindre turné där man inte slår så mycket stora trumman, utan man kanske bara drar ihop ett lite igen och åker ut en sväng eller så.
Mm.
Så vi får se. Jag kommer nog inte lägga, det har jag inte sagt. Det, sen blir det lite att media säger att det är After Dark sista show och sådär. Så att, men jag har aldrig sagt det. Så de kan inte komma till mig och säga sen, ja men du sa att det skulle bli en sista. För att, sista stora.
Får jag bara fråga en sak om det här med nykterheten? Har du liksom, har du gjort det som ett statement? Eller har du liksom, har du stått med ett champagneglas och så att säga låtsats dricka?
Nej, jag har, alltså när jag är på krogen eller så, då har det varit en Coca-Cola.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och när jag är på krogen och äter och så, då vill jag ju alltid ha ett glas mjölk. Det har jag ju fått lida för. Det ska ju skojas jämt om att man dricker. Det här kommer lite Chateau de la Mue och du vet, folk ska hela tiden göra lussi lustiga över att jag dricker mjölk. Och de har serverat, vad heter det, mjölkförpackningar i ishinkar och du vet. Det ska alltid markeras med att jag vill ha ett glas mjölk till maten.
Mm.
Så det får man, det skojas alltid om. Men nej, det är inget statement att jag inte dricker. Utan det var bara ett resultat av att jag upptäckte att min kropp inte funkade på att få kul.
Mm.
Det upptäckte jag redan i mina tonårs- och ungdomsfyller. Och någon fylla i Stockholm på en kräftskiva när jag precis hade flyttat hit när jag var 19 år. Som jag ramlade in i en öppen spis och slog upp halva höften med någon jack och fattade ingenting och var så onykter av de där snapsarna och alltihopa. Jag kände jag bara, och sen somnade jag och minns ingenting och alla andra hade haft jättekul. Och då kände jag bara, det är ju ingen idé. Det går inte, jag kommer aldrig in i kulstadiet.
Mm.
Går direkt till Moilla.
Mm. Ja, men det är väl smart. Du, jag läste i din bok att du verkligen uppskattade att bli känd. Och det känns lite nästan tabu i Sverige att erkänna det. Eller håller du med om det?
Idag finns det ju en väldigt stor acceptans av människor som bara vill bli kända. Och är stolta över att de blir kända fast de egentligen inte gör någonting. Och är de kanske med i en dokusåpa så tycker de att de är superstar och tv-personligheter och tv-kändisar. Fast de bara har varit med i en säsong av Big Brother eller något sådär. Men när jag var ung och vi blev uppmärksammade och man blev liksom känd och så, då tyckte jag det var jättekul. Hade aldrig några problem att man var känd eller att folk kände igen. Jag tyckte det bara var roligt. Och det var väl också lite av det där bekräftelsebehovet som alla människor behöver och vill ha. Men inom showbusiness så får man ju bekräftelsen genom dels applåder och dels beröm och så. Så att jag tyckte det var jättetrevligt och så. Sen har man väl varit med om situationer där man kanske önskar att man vore skönt om de inte kände igen en eller sådär. Så. Men jag har aldrig haft något direkt negativt av att vara känd. Kanske också beroende på att jag inte haft något udda eller så spännande privatliv som de har jagat. Så jag har ju, det har ju inte jag behövt tyckt att fan vad jobbigt att de är på mig nu. Precis när jag gått igenom min skilsmässa eller något sånt där. Jag har ju inte haft sådana situationer. Men sen kan jag ju tycka att man kan ju tro då att det bara är så positivt att vara känd och att man har så mycket fördelar. Okej, du har fördelar i att du kanske gick förbi köer när du var ute och partade på förr och man blir inbjuden till premiärer och man har fördelar på många sådana sätt. Men däremot när det gäller till exempel att ragga eller att som idag när det är så här mycket internet och appar och raggningssystem. Alltså, det är verkligen ingen fördel om att vara en känd person då.
Nej.
Det är väldigt många om man är ute på någon sajt och sen kommer det då, är du verkligen den riktiga Christer Lindare eller är det en fake profil?
Mm.
Och så ska det ställas frågor fram och tillbaka och jag svarar till slut och säger, men ska jag behöva skicka DNA-prov eller vad det är frågan om?
Mm.
Och då har jag ju ledsnat på den där personen innan den har blivit övertygad om att det är jag.
Mm.
Och sen är det ju också lite grann om det är någon som kommer på att ja, men det är nog Christer. Då blir de rädda och tycker, men gud, jag sitter här och chattar med Christer Lindar.
Mm.
Det tycker de blir jättekonstigt. Så att då tystnar de bara. Så att det är ingen fördel att vara känd i de här sociala raggningssajterna där inte.
Okej. Okay. Mm. Ja, men ja. Men får du pussas och kramas
ändå? Får du ligga ändå?
Ja, exakt.
Ja, det kan man väl få, men inte lika mycket som för. Det är för lite av den varan, tycker jag.
Okej.
Okay. Mm. Fast ibland kan jag också säga att jag vill så gärna och sen så tycker jag och sen är man på väg med att få en till något drag så blir jag så här. Nej, men gud, jag orkar inte. Jag sitter med hellre i soffan och bara sappa på tv. Alltså man börjar ju bli, man märker att man börjar bli lite gammal ibland. Alltså.
Mm. Men du har beskrivit också att du gillar att vara ensam.
Ja, ja, oh ja. Mm. Jag har ingenting emot att vara ensam. Jag har alltid varit lite ensam varg. Och ensam underhållare, eller vad ska jag säga. Redan som barn och så. Så att jag är van att vara ensam, men... Men ibland kan man ju sakna att man inte har någon att dela grejer med eller så där.
Klart.
Allt från det vardagliga till att jag ibland kan vara lite dålig på att bjuda hem. För jag menar, ibland, nu har jag suttit och tittat jättemycket på OS på nätterna och jag tycker om att titta på sport även om jag inte är så mycket utövare själv. Men ibland är det ju tråkigt att sitta och titta på tjejernas fotbollsmatch och det är skitspännande och man sitter där och skriker alldeles själv.
Mm.
De enda som hör med är grannarna eventuellt. Men så ibland kan man ju sakna det eller skratta åt någonting eller så. Men så är det ju med hobbies, människor ofta, att man kommer hem och man har varit mycket med folk runt omkring så man har varit väldigt social och både med publik och med dem man jobbar med och sådär. Så det är ganska skönt att komma hem till en tystnad och ensamhet och så är det ju. Men sen har man en ledig period, då är det ju det där att det är svårt och man själv måste ta upp allt det här för att inbjudningar till mig att komma hem på en middag en fredag eller lördag kväll, det har ju slutat så många år tillbaka på grund av att de vet att jag jobbar alltid fredagar och lördagar.
Mm.
Så ibland kan man ju tycka lite så här sorgsamt att även om man har skitkul och mycket så har mitt liv lite grann gått ut på att stå på scen och underhålla andra människor medans de lever sina liv.
Mm.
Lite så kan
jag känna. Det låter lite sorgligt.
Ja, det är lite sorgligt. Det är sånt som jag kommer på sista tiden, att mitt liv har ju mest gått ut på att se till att andra människor har roligt.
Mm.
Och hur kul har jag själv då, tänker jag ibland sådär. Men,
fast du måste ju njuta också.
Men jag
också.
Har ju njutit och sen har jag också vad jag uppskattar förutom uppskattningen av publik och den respons och erkännande som man har fått, så är det ju det här med att jag hela tiden har varit självägare, eller vad ska jag säga, att vi After Dark, jag har ju haft liksom Lasse och jag från början och lite så, men sen många år nu att det är jag som äger After Dark, och jag gör ju precis det jag vill på scen. Jag är ju inte som en Dramatenskådis som måste göra den rollen som de säger till mig att jag ska göra eller och läsa. Eller det är ju, om jag vill sjunga en låt eller om jag vill göra någonting, ett nummer av någonting kul, så gör jag det.
Mm.
Och genomför det. Det är ingen som säger till mig, nej, det kan du inte göra. Sen kan man ju upptäcka att man stryks och så där, om några tycker att det där var kanske inte så bra och jag inser själv att det inte är så bra, då kanske det stryks. Men jag får hitta på vad jag vill. Jag har fått gjort vad jag har velat under alla år.
Mm.
Så det är nästan den största lyckan, tycker jag, att man inte har varit anställd så att säga någonstans.
Mm.
Utan jag har fått göra precis vad jag vill.
Vilket också har inneburit då att du har tjänat ganska mycket pengar, antar jag.
Ja, det har ju varit upp och ner.
Okej. Okay. Mm. Mm.
För man har ju haft några samarbetspartners just på det produktionsmässiga planet. Även om jag kreativt har fått skött hela looken och innehållet i After Dark. Men det där administrativa och pengar och löner och utbetalningar och skatter och sånt där, det har jag tyckt varit så ointressant. Så där har man ju blivit blåst några gånger, eller i alla fall rejält en gång.
Mm.
Så att där lärde man sig, det var ju en tråkig läxa när ett produktionsbolag jag var inblandad i då gick konkurs. Lyckades rädda själva After Dark med näpp och med nöd och näpp och sånt där. Men då var det några jobbiga år där man fick slita för att komma på fötter igen. Vi fick ta lån från bank och så där för att klara oss och så. Så det var ju då, det var ju precis början på 90-talet. Men så tog man igen det och sen har man jobbat på. Sen har jag haft lite bättre koll, plus att jag har haft lite mera som folk jag har litat på som har skött mina grejer. Och sen har jag väl läst igenom lite papper lite bättre med åren.
Mm. Men nu verkar det ju gå väldigt bra.
Ja, nu har det gått väldigt bra sista, vad kan man säga, 15 åren. Mm. Någonting sånt där, så har det gått väldigt bra.
Du kom i en väldigt dyr och snygg bil.
Ja, gud ja. Jag har ärvt lite granna från min pappa. Han var ju speedwayåkare när han var ung och har alltid gillat både bilar och motorcyklar och varit väldigt motorintresserad och aktiv inom det. Och även om jag inte är uppväxt med honom, så har någonstans någonting har hamnat i mitt. Så jag har alltid bara haft sportbilar. Jag tog ju körkort ganska sent. Jag var ju över 30 år när jag tog körkort. Men ja, jag började med en golfcab. Det var väldigt nytt då. En liten golfcab med, du vet, rödmålad spoiler och röda fälgar och sådär. Tacky, men det tyckte man var ballt då på 80-talet. Men sen har det bara varit sportbilar. Första Miatan som kom, och sen har det varit liksom BMW Z3-serien och nu Z4 och de här. Så att, jag tycker det är kul. Men snart ska jag nog skaffa mig en gubbil, tror jag. För det börjar bli lite jobbigt att komma i och ur.
Ja, okej. Okay. Vad blir det då?
Stånk och stönen. Jag vet inte vad jag vill ha riktigt. Jag vill ha någon. Det måste bli någon som ser lite snygg och tuff ut i alla fall. Men någon som inte är lika låg. Det är det.
Får köpa en Rolls.
Rolls Royce?
Mm.
Nej, fy. Nej, så.
Är det för bracket,
tycker du? Det är för bracket. Det skulle jag inte ha råd med heller, förresten.
Du har ju hållit på i 40 år. När har du haft som roligast?
Ja, det är så svårt att säga när man har haft som roligast, tycker jag. Man har haft roligt hela vägen på ett eller annat sätt. Och hela tiden tyckt det nya. Det är ju som när du frågar en som gör musik. Vilken tid eller vilken skiva tycker du? De tycker alltid sin senaste är det bästa, liksom. Men jag tycker väl att det finns ju massa olika tillfällen och roliga saker som, det är mycket av det jag beskriver i boken också, både händelser och grejer vi har gjort under årens lopp. Men om man då tar på den sista tiden som var väldigt kul, det var ju när vi breakade i Melodifestivalen så att säga med La Dolce Vita där, och att vi där fick också ett litet erkännande förutom det här att vi var den där mimande dragshowgruppen som då ibland folk tyckte, eller recensenter ibland tyckte att ja, men de mimade. Vi hade ju gjort live-nummer och sjungit många år innan det, men det togs aldrig upp, utan vi var alltid bara den där mimande gruppen. Men med La Dolce Vita så fick vi faktiskt då helt plötsligt ett erkännande att oj, de kan själva.
Mm.
Och där vi inte var beroende av någon annan artiströst. Och så det var lite kul, och det var också en rolig grej, för då hade vi ju en inarbetad publik och så som kom och såg oss, och det rullade på. Men vi var inte särskilt inne och aktuella just då. Vi harvade på liksom. Men i och med La Dolce Vita så var vi ju uppmärksammade av en yngre och ny publik, och även ända ner i barns ålder som gillade den låten. Så att där fick vi ju lite nytändning. Så det var ju en väldigt kul period naturligtvis.
Mm.
Och mycket häftiga brev från föräldrar som skickade kort på sina barn som uppträdde på daghemmet utklädda till La Dolce Vita kärringar. Och små pojkar som uppträdde i skolan och sådär. Och då kände man, ibland var det en tår i ögat, och ibland var det där stoltheten man kände över hur långt vi har kommit i Sverige med acceptans och förståelse för vad barn kan vilja göra utan att det är så himla farligt liksom.
Just.
Att mormor hade sytt klänningen till lilla Pelle och han får uppträda då, för att mormor tycker After Dark också är jättekul.
Mm.
Och det är så härligt där att för ungar har ju inga fördomar om de inte blir påpekade. Så jag menar att de står och gör La Dolce Vita ena veckan, det hindrar ju inte att de är sjörövare nästa vecka.
Mm.
Så att Där kände jag att då kände jag att vi har betytt någonting.
Mm. Det har ni ju verkligen.
Och då kände jag en enorm stolthet. Även fast det som sagt inte var någonting uträknat från våran sida. Men indirekt så har vi det.
I morse när jag var hos min tränare och berättade om min rökning, att jag mår lite dåligt över den, så sa han så här: ja, men hur är det då när du röker? Är det liksom blandat, är det blandat njutning och dåligt samvete? Och då tänkte jag att det är precis det är. Man vet, alla rökare vet ju att det är dåligt att röka så att säga, men man gör det ändå. Men har du dåligt samvete? Kommer du sluta röka någon dag? Eller hur ser du på det där?
Ja, man borde ju sluta för länge sedan, men alltså jag tycker man, jag orkar inte ta tag i det också, att sluta röka nu när jag har så mycket med annat och så här. Så att inför en premiär som det är nu om några veckor, så försöker jag dra ner lite på rökningen för att både hjälpa fysiken och rösten. Men jag tänker inte sluta helt innan. Det var ju likadant till Melodifestivalen. Då sa ju min sångpedagog att ja, du får gärna dra ner på rökningen, men du får absolut inte sluta nu.
Aha.
För då kan allting gegga ihop sig i halsen, va? För allting börjar sätta igång igen med slem och vad heter det, så här, flimmerhår och grejer. Så att då kan du bli sämre i rösten. Så att inför en viktig sånggrej så får man inte sluta röka. Men jag försöker dra ner lite inför premiären, men jag har inte kommit fram till det där beslutet att nej, nu ska jag sluta. Jag tycker det är trevligt att röka. Jag är inte så där jättestor nikotinist att jag kan vakna på natten och måste ta en cigarett, eller första på morgonen måste röka. Jag är inte så att jag dras så enormt av nikotinet, tror jag. Utan jag är mer att jag tycker det är så jävla trevligt att röka. Och jag är ju inte en sån där som plågar mig själv genom att stå ut och frysa heller. Jag röker ju inne hemma.
Mm, okej. Okay. Mm.
Jag bor ensam, jag har inga husdjur, jag har ingen sambo, inga barn. Ska jag stå och plåga mig själv utanför? Jag vädrar mycket och så det är aldrig någon som säger att det luktar rök hemma hos mig. Men jag röker inne.
Mm.
Det är väl på ett sätt dumt också, för man röker ju mindre om man tvingar sig att gå ut.
Så är det väl.
Annars skulle man ju suttit och rökt här nu under intervjun.
Vad skulle du ha gjort?
Ja. Det är roligt att se foton från förr när vi gjorde show på Börsen. Alltså där, när man ser foton eller filmat från någon tv-show. När man ser folk sitter och röker vid borden. Och så här. Mm. Man har ju nästan glömt bort hur det var.
Mm. Och det var inte så, det var inte så länge sedan.
Nej.
Vad var det, 2005 kanske, som rökförbudet?
Jag menar, förr kom man hem till någon människa och så tände man en cigarett och sa, har du ett askfat?
Mm.
Jag menar, idag skulle ju inte nästan folk, de röker nästan inte ens fall folk säger, jag kan säga så här, ni får röka inne. Och så ställer jag fram och de blir så här, nej, inte ska vi röka inne, vi ställer oss ut och röker.
Mm.
Så de, det är nästan ingen som vågar även fast de får. Mm. Så det har ju verkligen slagit igenom. Och det är ju bra kan jag tycka, särskilt på krog och restaurang och så. Men jag har inte tagit beslutet själv att sluta. Och ibland kan jag bli så förbannad på rökdebatt och på protester när de ser någon kändis på en bild med en cigarett i handen. Oh, du borde vara en förebild och du borde inte hålla en cigarett. Och det är ett jävla liv så fort det är en cigarett på någonting. Men sen kan folk stå med så mycket dricka och så mycket glas. Och så mycket vinprovningar på morgon-tv. Och det här vinet är bättre till kräfter än det här vinet. Och det här ölen är bättre till det här. Och nu ska vi dricka julöl. Och vad finns det för snapsar som är bra och nya? Finns det några nya kryddningar i år? Och det är ett jävla alkohol uppvisande hela tiden i tv. Ingen som protesterar.
Mm.
Det kan irritera mig som vanligt. För att den där gamla klysch slogan tycker jag fortfarande är så bra. Men att när man jämför alkohol med cigaretter och faran. Okej, det är en fara för dig själv. Det är båda sakerna. Men alkoholen är även fara för andra. För det som de säger, att det är ju ingen som har slagit ihjäl sin fru för att de har rökt för mycket.
Det är sant. Mm. Du, håller du fortfarande järnkoll på alla kändisar?
Nej.
Vad skönt för dig. Eller?
Ja, det ibland kan jag tycka. Jag kommer ihåg att jag sa till mig själv när jag var ung, när mamma tyckte att det skrålade på radio när jag spelade 10 topp. Och det var de här popgrupperna som vi förut pratade om. Eller Stevie Wonder som sjöng I was made to love her. Och mamma tyckte det var skränigt. Och då kom jag ihåg att jag tänkte, jag ska aldrig bli så jävla töntig så att jag inte ska förstå vad som är det senaste och vad som är rätt. Och sen är man ju där lite grann nu, att man inte riktigt förstår sig på det här med den här DJ-trenden. Att de kan åka runt och ta 2 miljoner för en, för att stå och scratcha på några skivor liksom, på en,
i bästa fall.
Ja, ja. Och sen bara att folk dessutom betalar pengar för att stå och titta på en diskjocke som inte gör annat än bara stå vid ett podium och sen är lite ball ljussättning runt omkring. Alltså där känner jag mig supergammal. Mm. Fattar ingenting av den grejen. Jag fattar musiken och att den är dansglad och att det är trevligt, men de dansar ju inte med varann. De står ju bara riktade mot scenen. Jag tror också att det är väldigt mycket med det här med att tjejer och killar idag inte har lärt sig ett socialt beteende och socialt umgänge på ett naturligt sätt längre. Man killar uppvaktar, det är gammaldags ord, men killar uppvaktar inte tjejer på samma sätt längre. Det bjuds inte upp till dans som det gjorde förr. Man dansar inte mot varann längre. Man står bakom och trycker sig lite emot.
Mm.
Därav alla de här sakerna som börjar hända nu. Med lite tendenser som tjejer och killar då missuppfattar varandra. För att nu är det mycket det här att stå riktad mot en scen. Killarna kommer och trycker lite bakifrån. Tjejerna reagerar antingen att de vänder sig om och kollar, sluta för fan, eller han var ju snygg, han kan få trycka lite, och så putar de lite med rumpan och så tycker de att det är trevligt. Sen kanske inte blir så bra, men de har inte ens sagt ett ord åt varandra. Det är det sättet de raggar på idag.
Mm-hmm.
Att nästan trycka skrev emot en tjej bakifrån. Mm. Det är det sättet killar raggar på idag. Så de sociala koderna funkar inte längre på ett ansikte mot ansikte plan. Där tycker jag det är skrämmande.
Mm. Du, vad vet du om din framtid förutom att du då ska showa fram till nästa år?
Sen vet jag inte längre.
Nej. Det är det du vet.
Jag har aldrig haft sådana där långtidsplaner med mitt liv.
Mm. Inget hemligt projekt som...
Det jobbas ju på ett filmmanus.
Just det.
Ja, men det är ju liksom inte alls klart. Okay. Så det är väl inte ens utlagt för finansiering eller någonting. Men det jobbas ju på ett manus om After Dark Story. Liksom.
Ja, vad roligt. Men en spelfilm då? Eller någon slags dokumentär? Eller?
Nej, en spelfilm.
Ja, vad kul.
Lite åt musikalhållet, alltså det är ju inte nyskriven musik, men lite så, alltså lite åt någon blandning mellan Dreamgirls och Monica Zeta, alltså att det kommer att vara musik och showinslag i filmen. Det kommer inte bara vara en historia, utan det kommer även att bli After Dark framträdande, alltså inte jag, utan det är folk som ska spela mig som ung och så.
Ja, vad kul.
Eller folk, någon. Lycka till, säger jag. Men det, så jag har inte sett någon casting eller någonting. Så det där är ju bara på ett planeringsstadium. Men det är kul och lite ärofyllt att de vill göra det.
Ja, det är klart. Är du inblandad i det också då?
Jag är inblandad så tillvida att jag har varit berättad. Jag och Lasse Flinckman innan han gick bort tyvärr. Så han hann ju med också och sitta med dem och berätta. Så vi har ju berättat våran story ungefär som jag berättade för Kristina Kjellberg och boken här då. Mm. Så vi har berättat om hur det var och vad vi gjort och våran karriär. Och sen, men sen är jag inte inblandad i för övrigt mer än att jag ska vara behjälp med kanske med kläder till vissa nummer som ska göras så där. Och sen så har jag dessutom i kontraktet har jag inskrivit att jag har veto på allting.
Okay.
Vad gäller rollbesättning och karaktärer och så där. Så att de kan inte... Ta vilken jävla sopa som helst. Spela.
Nej, vad spännande. Men, men det kommer vi inte se än på ett par år.
Nej, det kommer ju dröja.
Mm. För du sa det förut att det blir lite jobbigare att göra showen med åren. Men är du vän med ditt åldrande så att säga?
Ja, det man väl, eller vad har man för alternativ, eller på sätt.
Man kan vara ovän med det.
Men man kan ju vara ovän med det. Man kan vara lite förbannad på det ibland. Man är ju lite fåfäng och liksom så. Och jag lever ju på att bli snygg på scenen och att folk vill fascineras av den bild de vill ha på mig på scenen. Ungefär som när vi ser våra stjärnor som vi gillar, om det är Madonna eller om det är Cher eller om det är några andra sådana här stjärnor eller skådisar, så vill vi ju nästa gång vi ser dem tycka, gud, hon är fortfarande lika snygg, eller någon sån där filmskådis som man tycker, gud vad hon är fortfarande snygg. Och det vill man ju att folk ska säga om mig också när de ser mig på scen, att gud, han ser fortfarande himla bra ut. Så där har jag ju lite samma press på mig som kvinnor har. Men nu gör ju vi en väldigt stor make, så att det går ju att dölja och greja. Jag kan ju makea mig mycket mer än vad kvinnor kan göra. Så att det funkar. Jag är inte vän med åldrandet vad gäller fysik och den inre förruttnelsen som sker när man blir äldre. För det är ju det som är på gång liksom. Att kroppen håller på, alla organ håller på att bli... Ja, blir gamla helt enkelt. Och muskler, massa försvinner lite grann. Det är svårare att hålla fysiken på det sättet. Jag borde ju träna mer än vad jag gör. Men förut, jag har ju haft så mycket gratis i hela mitt liv med rörlighet och sådär. Och så. Men jag borde ju träna lite mera styrketräning och bygga lite mer muskler och sånt som man tappar med åren. Men där är jag lite odisciplinerad och dålig. Jag tycker inte jag hinner, fast det är en dålig ursäkt. Men så den typen av åldrandet är jag inte vän med. Mm. Och att folk tycker att det är så jävla roligt att de aldrig haft det bättre än de har nu. Och jag har aldrig mått så bra som jag är nu, säger någon 70-årig skådis eller sångare eller... Och jag skitsnack. Jag är med fan på att alla hade roligare när de var 30.
Ja, kanske.
Ja.
Ja.
Jag hade det i alla fall.
Du, vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera folk att gå och se våran show naturligtvis. För grejen är så här, utan att hålla på och bara tänka... tjafsa om och sitta och göra reklam och säga ni ska spela det, så tycker jag ändå att det är väldigt många som jag möter som säger åh ni är så bra och jag tycker ni är så duktiga, som jag har bara sett det på tv. Då känner jag så här, nej men då har ni inte sett oss. Då har inte du sett mig ordentligt egentligen in action. Så det är väl den uppmaning jag skulle vilja göra i så fall till folk, att det här är väl sista chansen om ni ska se en stor after dark show och vad man kan göra med en så stor och häftig produktion som är liksom närmaste Broadway man kanske kan komma i Sverige, och med roliga nummer och med snabba klädbyten och ett jävla tempo. Då tycker jag man ska gå och passa på att göra det nu, för att det går aldrig att få in det i rutan på samma sätt även om folk har sett oss på tv.
Mm. Nej, visst.
Så live-upplevelsen där är en stor skillnad tycker jag på våra shower. Men så det kan jag rekommendera då.
Jättebra.
Passa på innan det är för sent.
Mm. Och ni spelar på Rondo i Göteborg hela hösten.
Mm.
Du, vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Först var jag på väg att säga Carolina Klyft. För att jag tyckte hon har gjort ett sånt utomordentligt bra arbete som programledare på OS. Både liksom sitta själv i studion. Hon har inte varit bisittare utan hon har varit ledare och suttit och haft egna gäster som hon har intervjuat. Så här. Och naturligt påläst och bara jättebra. Men sen kom jag på höjdhoppan Törnblad.
Okej, okay. Linus.
Eller? Linus Törnblad, ja. Han har ju en häftig historia. Hans gå in i väggen grej och dåligt självförtroende och allt det där som blev resultat att han bara helt plötsligt gav upp idrotten och satsade på sitt eget välmående. Tycker han har varit med och pratat om lite grann i olika små, men det har varit så här på nästan Malou-nivå liksom, väldigt kort, och tycker jag vore intressant att höra hela hans resa.
Mm. Två jättefina förslag. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit.
Det var trevligt. Tack ska du ha.
Tack själv. Christer Lindarw. Följ nu hans råd. Gå och se hans show på Rondo i Göteborg. Den går till mitten av december. Och hans bok heter This is my life. Den finns ute i bokhandeln nu. Nästa vecka kommer äventyraren Renata Klunska hit. Och om jag inte missminner mig så kanske jag grät en liten skvätt när jag träffade henne. Vi hörs förhoppningsvis då. Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.